Varmt välkomna till UFO Sveriges Radio. Idag har vi med oss två gäster och ni har varit med i podden förut, så jag tycker ni får presentera er själva.
Johan Gustafsson
och Anders Berglund.
Idag ska vi ta upp ett mycket spännande fall som inträffade för 62 år sedan. Hur brukar det här fallet benämnas?
The most amazing case of all. Somliga väljer att korta ner och bara skriva ABB. Man brukar väl kalla det Villas Boas-fallet.
När vi kör här i podden kommer vi väl kalla det för Villas Boas.
Ja, det är en av de mest kända närkontaktsfallen som vi har.
Ja, det är en klassiker.
Hur kommer den här händelsen till kännedom nu då?
Ja, om man ska liksom introducera Villas Boas-fallet då, det är ganska så en mycket ovanlig händelse då. Där en yngling vid namn då Antonio Villas Boas bodde i en liten region i Minas Gerais i Brasilien. Han skrev ett brev till en brasiliansk journalist, Juan Martin, som just hade publicerat en artikelserie i tidningen O Cruzeiro. Han skrev regelbundet för dagen, så han skrev en del om UFO där. Så han hade skrivit flera sådana artiklar och nu hade han då efterfrågat vittnen som hade varit med om sådana saker. Och då skrev Villas Boas om de här upplevelserna till Juan Martin. Därefter intervjuades han utav Juan Martin och den brasilianska ufologen Olavo Fontes, som vid tiden var brasiliansk representant för den USA-baserade organisationen Aerial Phenomena Research Organization.
Juan Martin, var han vanlig journalist?
Journalist vid dagstidningen där, som jag har förstått. Jag tror att Cruzeiro var en dagstidning, det kan ha varit en veckotidning också.
Och hans engagemang i ufologin, var han ufolog?
Han var ju intresserad, men det kan hända att han också var med i April, men ja, han var inte lika aktiv, vad jag har förstått, som de andra.
Som jag har förstått hade han ett nätverk av intresserade personer runt om i Brasilien då.
Ja, nej, men det...
Och hur kom det så då att de här två, Olavo Fontes och João Martin, kom tillsammans?
Ja, det skulle jag tro att det var ämnet som knöt dem samman. Men om jag inte missminner mig så var det Martin som kontaktade Fontes i det här ärendet.
Och det var ju hans egenskap som doktor eller som medicinare.
Ja, han var ju läkare precis och jobbade i Rio de Janeiro. Och så var han ju då känd ufolog i Brasilien. Så att det var väl ett ganska naturligt steg för honom att ta när han fick den här berättelsen. Att föra den vidare till Olavo Fontes.
Och de var alltså inte ett radarpar innan?
Nej, jag har inte uppfattat dem som det.
Men han förstod nog när han fick det här brevet då som Villas Boas hade skrivit till honom att det här var någonting väldigt intressant. Och så tog han nog kontakt då med Fontes. För han visste att han var läkare och att han då hade kontakt då med internationell ufologi.
Jag tror också att det var på det viset lite grann att han kände att det här var inte vad som helst. Det här var ingenting för honom själv att hantera. Så han tänkte att det här måste jag ta vidare till någon som har mer förankring i branschen än vad jag har, som kan göra någonting mer utav det än att bara skriva en artikel i tidningen.
Men Martins var ute i tidningen och skrev och eftersökte sådana här händelser. Han fiskade alltså bara rakt upp och ner.
Ja, just det. Han skrev en artikel där han eftersökte vittnen som hade varit med om sånt här. Det var det som Villas Boas då svarade på.
Hade han gjort det tidigare?
Nej, men han hade skrivit flera artiklar om flygande tefat då. Och då tänkte väl då att Villas Boas när han läste det att det här som jag varit med om kan ju mycket väl vara någonting som intresserar.
Då hade det gått en månad från själva händelsen.
Det kanske är någonting som Juan Martin tyckte var väldigt intressant då, att det har bara gått en månad, alltså det här är ganska färskt.
Så vad händer då?
Vad som händer är att han får ett brev utav Villas Boas och de skickar sen pengar till Villas Boas för att han ska kunna komma till Rio de Janeiro och besöka dem. Och där besöker han då Juan Martin och Olavo Fontes på Fontes mottagning vid sjukhuset i Rio de Janeiro. Och där gör de en lång intervju med Villas Boas. Där han får berätta mer utförligt om vad det var han var med om. Och väldigt känt idag. Men det är den intervjun som allting mig vetligen bygger på. Det är möjligt att flera tog kontakt med Boas i efterhand. Men där är originalredogörelsen.
Ja, jag tror de håller på 7-8 timmar. Fontes passar ju även på att göra en läkarundersökning då av Villas Boas. För han har ju ärr och sånt på kroppen.
Vi ska nu få höra en sammanfattning av den redogörelse som Villas Boas gav till Fontes och Martin i Rio den 22 februari 1958.
Jag heter Antonio Vilas Boas. Jag är 23 år gammal. Jag bor med min familj på våran gård i närheten av São Francisco de Sales i delstaten Minas Gerais. Jag är ogift och vid god hälsa. Och jag arbetar hårt, även med mina studier. Jag går en korrespondenskurs och jag vill läsa vidare på universitet. Jag har 2 bröder och 3 systrar. Alla bor i närheten. Det finns mycket att göra på vår gård. Alla vi män arbetar där och vi har många åkrar att sköta om. När det är dags att plöja brukar vi turas om och köra vår lilla traktor som vi har där. Vi har 2 anställda som arbetar under dagens ljusa och varma timmar. Själv arbetar jag oftast på natten, ibland tillsammans med mina bröder. Det är svalare då, inte så varmt. Det här känns stort för mig att få komma hit till Ri, men också viktigt. Jag vill berätta om den här märkliga händelsen som jag varit med om. Och nu när jag är här så står jag till ert förfogande och berättar gärna. Jag gör så gott jag kan för att hjälpa till och utreda vad som hänt. Jag värdesätter om jag får åka hem igen så snart som möjligt. För vi har ganska mycket att göra på gården just. Jag är lite orolig för hur det går där hemma. Det första som hände var på natten den 5 oktober. Vi hade haft ett kalas och vi kom i säng senare än vanligt. Jag var i rummet tillsammans med min bror, Joao. Det var så varmt så jag fick lov att öppna fönstret som vette ut mot gårdsplanen. Det var då jag såg något. Ett silverfärgat ljus, kanske var det bara en reflex. Det var starkare än månskenet och väldigt ljust. Det såg ut att komma högt uppifrån, som om det var en bilstrålkastare som riktades nedåt. Jag kunde bara se något som var mycket ljust. Jag sa åt min bror att titta också, men han orkade väl inte. Han tyckte jag kunde gå och lägga mig igen. Jag gjorde så, men eftersom jag är nyfiken av mig så kunde jag inte låta bli att öppna fönstret igen. Då hade det gått en stund och ljuset var fortfarande kvar där ute. Då när jag stod där och tittade så började helt plötsligt att röra sig sakta mot mig. Sakta emot mig. Jag slog snabbt igen fönsterluckorna. Så hårt att min bror vaknade. Nu lyste ljusskenet upp hela rummet, så min bror såg det också. Ljuset sken igenom springorna i fönsterluckorna och mellan tegelplattorna i taket. Men efter bara en liten stund försvann ljuset och det kom inte tillbaka. Sen var det lugnt ett tag, ända tills den 14 oktober. Jag tror klockan var strax före 10. Vi var ute på någon av åkrarna och plöjde, jag och min andra bror. Plötsligt såg vi ett mycket starkt ljus längre bort. Det var så starkt att det gjorde ont i ögonen. Ljuset stod still längre bort vid åkerns norra ände. Det var runt och stort, ungefär som ett vagnshjul. Kanske var det 100 meter upp i luften. Det var ett rött ljussken och det lyste upp en stor del av marken runt omkring. Det måste ha funnits något slags föremål inuti ljuset, men det var för ljust för att kunna se. Jag försökte få med mig min bror för att undersöka ljuset, men jag fick gå själv. Jag gick närmare, men när jag kom nära så flög ljuset plötsligt iväg, jättefort. Det åkte till södra änden av åken och så stannade där. Jag försökte gå närmare igen, men då hände samma sak igen. Och ljuset flög tillbaka. Där upprepades massor med gånger. Jag gick fram och tillbaka över åken kanske 20 gånger. Och ljuset åkte fram och tillbaka. Till slut gav jag upp och gick tillbaka till min bror. Vi såg att ljuset stod kvar ytterligare några minuter. Ibland verkade det sända ut små strålar åt alla håll. Ungefär som solen gör när den går ner. Plötsligt slocknade ljuset. Precis som när man släcker en lampa. Kvällen efter, den 15 oktober framåt natten, var jag åter ute och plöjde i samma område. Det var kallt och klart med en fantastisk stjärnhimmel. Precis klockan 1 ser jag en extra stark stjärna. Den är klart röd och ser ut som en av de här största, klart lysande stjärnorna. Men just den här verkar röra på sig. Snabbt växer den i storlek och kommer rakt emot. Bara på några sekunder växer den till ett starkt lysande föremål. Den har rört sig med fruktansvärd fart rätt mot mig. Och nu ser det inte längre ut som en stjärna utan det är mer äggformat. Och den är rakt över traktorn innan jag ens hinner tänka. Kanske 50 meter ovanför mig bromsar det in kraftigt och stannar. Nej, det rör sig fortfarande. Sakta mot mig. Det är ett blekt rött ljus som lyser upp allt omkring mig. som om det vore dag. Jag blir skräckslagen. Jag får nästan panik i det här läget. Att fly med traktorn är väl lönlöst, tänker jag. Föremålet skulle bara åka ikapp mig. Och att springa till säkerhet över den nyplöjda, blöta åken i det här mörkret, det förstår jag är en omöjlighet. Det lysande föremålet sjunker sakta, men stanna till. 10-15 meter snett ovanför traktorn. Jag vet inte vad jag ska ta mig till i det här förvirrade tillståndet. Det går kanske en minut innan den sänker sig ner mot mark. Först nu ser jag att det är en underlig maskin. Den är rund i formen och omgiven av små purpurfärgade ljuspunkter. Jag ser en enormt stor strålkastare allra längst fram. Det måste vara från den som det här starka ljuset kommer ifrån. Jag ser nu hur tydligt maskinen liknar ett stort avlångt ägg. Längst fram har den tre långa utstickande metallspröt. De är tjocka längst in mot föremålet och spetsiga ut i ändarna. Spröten omges av ett glödande ljus. Det lyser som en neonskylt. På ovansidan av maskinen är det något som roterar. Det går fort och hela tiden sänder ut ett starkt rött ljus. När maskinen saktar in då ändras det röda ljuset till ett grönt. Den roterande delen saktar också in och jag ser liksom en rund skiva eller en slags tillplattad kupol av något slag. När den har bara några få meter kvar till marken så kommer ut tre ben som ett stativ under maskinen. I det här läget tappar jag det och förlorar helt kontrollen. Jag måste därifrån. Jag startar motorn och ska försöka. Men traktormotorn stannar efter bara några meter och lamporna slocknar. Jag försöker desperat starta motorn igen, men den reagerar inte. Jag hoppar från traktorn och börjar springa. Men jag hinner inte springa långt innan jag blir stoppad. Något griper tag i min arm. Jag ser en skepnad. En liten märklig människoformad varelse som griper tag om min arm. I ren desperation svänger jag runt och jag ger varelsen en kraftig knuff. Och den förlorar balansen och tappar taget. Faller bakåt på rygg alldeles framför mig. Jag försöker springa igen men jag attackeras direkt av tre andra individer. Jag är förlorad och kan inte längre röra mig. De griper tag i mina armar och lyfter mig från mark. Jag sprattlar allt vad jag kan och försöker vrida mig loss. Men deras grepp är för hårt och de släpper inte taget. Det går inte att komma loss. Jag börjar vråla på hjälp och skriker: ni måste släppa mig! Mina skrik får varelsen att stanna till. Det släpper inte på greppen men stirrar på mig varje gång jag skriker. Nu fattar jag att vi är på väg mot maskinen. En stege leder mot en dörr som öppnas. Trots mina protester får det upp mig. Jag famlar, griper tag i stegen allt vad jag kommer åt. Men de vänder loss mina händer flera gånger. De får in mig i maskinen. In i ett litet fyrkantigt rum. Väggarna ser ut att vara metall. Det liksom glittrar. Dörren svänger nu upp och stängs. Ljuset inne i rummet är så starkt att det känns som mitt på dag. Det har alla likadana grå overaller med svarta band på olika ställen. Overallen går ända upp till halsen där den övergår i en hjälm. Det ser ut att röra sig lite stel, vilket jag tror beror på att dräkten sitter åt. Hjälmen hade någon sorts remsor av metall och de är märkligt höga. Från toppen av hjälmarna sticker ut tre silvriga slangar. Som går ner för skuldrorna och ryggraden där det går in i dräkten. Jag kan inte se någon hud, bara deras ögon. Det är kortare än mig och den som först grep tag på mig ute på åken räckte inte ens mig upp till hakan. Det är nu fem stycken som står och håller mig hårt i armarna. Jag ser inte någon väg ut. Jag hade ingen annat val än att följa med. Men jag känner att situationen har lugnat ner sig något och jag är inte längre totalt panikslagen. Det andra rummet verkar betydligt större och har också det silverglänsande väggar. Vad jag förstår befinner jag mig nu i centrum av maskinen. I mitten av rummet finns en rund pelare av metall som går ända upp till taket. I rummet fanns det ett flertal pallar runt ett ovanligt bord. Allt sitter fast i golvet. De bara står där och håller mig fast. Obehagligt länge. De verkar studera mig samtidigt som de pratar med varandra. Pratar är kanske fel, men det var det jag hörde. men det lät inte alls som mänskligt tal. Mer som ett skällande och ett glässande ljud som påminner svagt om hur hundar låg. Och jag har inte hört något liknande förut. Det var omöjligt för mig att förstå hur dessa kunde kommunicera med varandra på det här sättet. Och jag ryser när jag tänker på de här ljuden. Nej, jag kan inte härma dem. Min röst är nog inte lämpad för det. Till slut tystnade de och det verkar som de hade kommit överens. Plötsligt började de försöka klä av mig. Men jag protesterar. Det går instinktivt och jag skriker. Jag försöker göra det så svårt för dem som möjligt. Så mycket motstånd så det inte går att få av mig kläderna. Men det var inte lätt och alla fem figurerna höll i mig jättehårt. De måste ha blivit förvånade av mina protester, för de stannade upp. Jag tror att de försökte få mig att förstå att det här inte var så farligt. Jag blev inte skadad trots att de var ganska våldsamma. Till slut lyckades de klä av mig helt naken. I den stunden är jag nästan förlamad av skräck. En av figurerna kommer fram till mig med något i ena handen. Det är som en mjuk tvättsvamp. Det för den över min kropp och ur den så kommer någon slags vätska. Vätskan var tjockare än vatten, men det var inte någon flottig olja, utan det torkade direkt. Jag stod där naken och tänkte hur kallt det nu var där jag befann mig. Sen blev jag skuffad mot rummets andra sida, där en ny dörr öppnas. Ovanför den här dörren finns någon slags lysande inskription. Det var röda symboler som med en underlig ljuseffekt verkar hänga fritt i luften. Jag minns att jag försökte lägga den där konstiga skriften på minnet, men det här var helt olikt våra egna bokstäver. Rummet som jag kommer in i är mindre och dörren stängs bakom mig och liksom försvinner. Jag hålls fortfarande i ett fast grepp, men nu är det bara två figurer kvar. Helt plötsligt är dörren där igen och ytterligare två figurer kommer in. De har med sig två ganska tjocka, röda, ihåliga slangar av gummi. Kanske är det en meter långa. På slangen finns en bägare och i andra änden någon slags munstycke. Jag ser hur de kramar ur luften ur slangen och för den sen mot min haka. Först känns det kallt och som att skinnet sugs ut. Det kliar och det svider. Jag ser blod strömma genom slangen in i bägaren. Även den andra slangen förs mot min haka. Den bägaren fylls till bredden med mitt blod. Jag har fortfarande mörka ärr kvar på hakan. Som ni kan se. Figurerna lämnar rummet och jag blir kvar där ensam. Inget händer och jag vet inte vad jag ska ta mig till. I mitten av rummet finns en stor möbel utan ben. Den ser obekväm ut. Eftersom jag nu lugnat ner mig lite och känner hur trött jag är, så sätter jag mig. Då märker jag hur mjuk den här möbeln är och det är som att sitta på skumgummi. Plötsligt kände jag en underlig lukt. Jag blir snabbt illamående. Jag håller på att kvävas. Jag ser små rör på väggen och hur det kommer grå rök ur de här rören. Rök som snabbt upplöses i luften. Det känns som att jag andas in den här illa luktande tjocka röken och jag kan inte hålla tillbaka. Jag kastar mig iväg bort i hörnet av rummet. Jag måste spy. Genast känns det lättare att andas. Jag sätter mig igen utan att förstå vad det är som händer. Jag känner mig väldigt illamående och helt bedrövad. Ett ljud vid dörren får mig att rycka till. Jag hoppar högt. Jag blir helt överrumplad och mycket förvånad. Genom dörren kommer en vanlig människa. En kvinna. Och hon är helt naken. Hon kommer emot mig. Lika naken, precis som jag. Jag har aldrig sett något liknande. Det är en enormt vacker kvinna. Hennes hår är väldigt ljust och räcker ner till skuldrorna. Hon har krusande lockar, höga kindben och en spetsig haka. Hennes ögon är stora och blå. Hon är kortare än mig och smal till formen. Hennes kropp är det vackraste jag någonsin sett. Hon kommer fram till mig. Jag ser att hon har lust i blicken och hon omfamnar mig. Hon trycker sin kropp emot min och ålar sig och gnider sitt huvud mot mitt ansikte. Jag är ensam med denna varelse. Hon kramar mig hårt och låter mig klart och tydligt förstå vad hon vill. Hennes fasta, uppåtsträvande bröst, breda höfter och kraftiga lår gör mig mycket upphetsad. Jag lägger märke till att hennes könshår och håret under armarna är rött som blod. Det här är helt otroligt. Det enda jag vet, det är att jag är okontrollerbart upphetsad. Jag omfamnar kvinnan och besvarar hennes smekningar. Vi hamnar sen på bädden och där ligger vi med varandra. Det var helt normalt och jag kan inte säga annat än att hon var som vilken vanlig kvinna som helst. Men efter akten började hon andas tungt. Några av de läten hon frambringar förstör nästan alltihop och det ger mig obehag. Det kändes svårt för mig när jag inte kunde kommunicera med henne. Så flyr hon undan från mig. Hon går upp men stannar till och vänder sig om. Hon pekar på sin mage, sen pekar hon på mig och sen pekar hon uppåt. Jag förstår det som att det är en varning att hon ska komma tillbaka och ta med mig. Sen dess har jag varit i ständig skräck för att det ska hända. Jag vill inte att de ska komma tillbaka och ta med mig. Så går hon ut och jag får tillbaka mina kläder som jag snabbt tar på mig. Tre av de andra figurerna sitter vid ett bord i det andra rummet. Jag tror att de konverserar. Jag är lugn, både kroppsligt och till sinnes, för jag förstår att de inte vill skada mig. På bordet finns något som ser ut som en klocka i en låda med ett genomskinligt lock. Den har en visare som pekar neråt och fyra små svarta markeringar i en rad. Jag får impulsen att ta med den här boxen med klockan som ett bevis för att jag varit med om den här märkliga händelsen. Jag greppar tag i boxen och märker hur ovanligt tung den är. Den måste väga flera kilo. Figurerna hoppar snabbt upp och tar bryskt tillbaka den. De pressar mig mot väggen. När jag står där vid väggen inser jag att det är bäst att samarbeta. Kvinnan ser jag inte mer. Plötsligt reser sig en av de andra figurerna som hela tiden har på sig sina besynnerliga dräkter. Jag förstår att det är bäst att följa med mot den yttre dörren som är öppen igen. Jag tvingas ut på den smala plattformen som löper runt hela maskinen. När vi går framåt ser jag ett slags fyrkantig metallbit sticka ut. Min tanke är att det är en liten vinge eller kanske ett roder. Ledaren pekar på de tre metallspetsarna längst fram. Jag ser den enorma strålkastaren. Jag kan inte se några fönster på maskinen. Nu pekar han mot en stor tallriksformad kupol som sakta roterar och utstrålar ett märkligt grönaktigt ljus. Jag kan höra ett vinande ljud, ungefär som en dammsugare. Jag förstår snart att det är dags för mig att klättra ner till marken. Figuren står kvar på kanten och gestikulerar. Pekar först på sig själv och mot marken och sen mot den södra stjärnhimlen. Sen låter figuren mig förstå att jag ska gå undan medan han går in och dörren stängs igen. Nu lyfter maskinen sakta och det vinande ljudet ökar väldigt kraftigt och det blir mycket. Den roterande tallrikens hastighet ökar så kraftigt att den blir osynlig. Alla lampor jag sett på maskinen ökar kraftigt i styrka och blir väldigt stark. Maskinen stannar till någon sekund på kanske 40 meters höjd. Sen vickar den till lite och skjuter iväg. Med en sån hastighet att den är borta på bara några sekunder. När tystnaden återlägger sig går jag tillbaka till trakt. Jag börjar fundera och inser att jag har varit där inne en väldigt lång tid. Ja, det måste ha gått över 4 timmar.
Ja, så här långt vill jag spåas egna berättelse för Olavo Fontes och Joao Martins. Men vad händer sen? Han berättar för sin mamma. Men hon säger bara att han inte ska beblanda sig med det här folket. Och för sin farsa vågar han inte berätta. Eftersom han inte blev trodd då när han såg det här första ljuset som han säger. Vad händer sen då?
Han är ju tyst om det här, va? Till sin omgivning till stor del, va? Men det sker ju efterverkningar av den här upplevelsen. Det händer ju en del med Vilas Boas fysiologiska symptom. Det börjar ju dagarna efter med att han till att börja med inte kan äta någonting. Han har väldigt nedsatt aptit. Så är han illamående och han kräks flera gånger. Han har huvudvärk, är allmänt dålig så. Det där övergår ju sen då i lite andra saker som... Den första tiden så kan han inte sova exempelvis, men det övergår sen till raka motsatsen. Efter några dagar så blir det snarare att han har svårt att hålla sig vaken. Han somnar väldigt lätt. Det beskrivs som att han kan somna till bara när han sitter i tillbakalutan. Han har huvudvärk inledningsvis, den går sen över och så får han istället problem med ögonen. Ögonen svider och de är väldigt rinniga så. Sen kommer ett symptom som börjar yttra sig som någon form av utslag, va? Som kommer på benen, armarna och kroppen.
Finns de här symptomen kvar när de gör den här medicinska undersökningen?
Nej, de gör ju inte det. Den medicinska undersökningen skedde ju flera månader senare. För det är ju ganska exakt 4 månader senare. Den 22 februari 1958 var det som Fontes och Martins intervjuade.
Då kunde de inte se några som helst spår av de här symptomen som han hade berättat om?
Nej, men det de kunde se var R i ansiktet. Som ju då ska ha, enligt Vilas Boas själv, härört ifrån det här provtagningsinstrumentet som de använde i ansiktet på honom.
Men de misstänkte att det här konstiga kunde vara någon sorts radioaktivitet, eller? Hur var det med det?
Det stämmer. Och Olavo Fontes drog i slutsatsen att de här symptomen stämde överens med strålningssymptom, strålningsskador. Men det var för sent för att konstatera det. Man kan inte mäta sånt så lång tid i efterhand. Va? Så det gick inte att belägga det genom provtagning. Men symptommässigt så tyckte man att det lät som att det skulle handla om sånt.
Men de drog någon slutsats där efter den här första intervjun och den medicinska undersökningen.
Ja, när det gäller hans personlighet och så där, hans trovärdighet, så fann de ingenting som talade för att han skulle hitta på det han hade varit med om. Utan han uppfattades som mycket, mycket trovärdig. Han hade varken fallenhet för att fabulera. Allt tydde på att det han sa, det var det han uppfattade att han hade varit med om.
Ja, det är ganska intressant det där med slutsatserna som de drar, Fontes och Martin. Det är precis som du säger där, Anders, att de var ju överens om att Vilas Boas gav ett väldigt uppriktigt trovärdigt intryck. Han berättade mycket utförligt om det han hade varit med om. Det finns en oerhört detaljerad beskrivning bakom det här som Olavo Fontes skickade till Gordon Creighton som var redaktör för tidningen Flying Saucer Review på den tiden. Och Creighton översatte den. Och den är på åtskilliga sidor den där. Och det tyckte ju Fontes och Martins var lite intressant. För de pekar på vilket oerhört detaljerat och bra minne Vilas Boas verkar ha. Man hittar ingenting som tyder på att han har hittat på. Man hittar ingenting som i psykologisk väg kan förklara upplevelsen som någonting annat. Det var ingenting med hans personlighet eller så.
Det finns alltså ingenting som talade för att det skulle vara ett påhitt.
Nej, inget som talar för ett påhitt. Inget som talar för en vanföreställning, psykos eller någonting sånt. Ingen vakendröm, ingenting sånt. Det fanns inga omedelbara tecken på någonting sånt. Sen understryker ju Fontes det att han är inte psykolog. Han var ju läkare och jobbade med regionerna i magen. Så han var ju inte...
De kunde egentligen inte rent medicin säga något om hans mentala hälsa.
Nej, de kunde bara göra en lite initial bedömning där av de intryck de fick utifrån Fontes allmänna medicinska kunskap. Då. Men han skriver ju det att han skulle behöva genomgå en närmare psykiatrisk undersökning för att man med utförligare expertis ska kunna fastslå det.
Och då skulle man kunna få fram om det skulle kunna ha varit falska minnen och sådana här saker.
Ja, eventuellt så kan man i alla fall hitta tecken på det. En psykiatriker kan ju ha lättare att hitta tecken på sånt än vad de hade. Men deras slutsats är ju lite intressant. För att det är ju ändå så att Fontes och Martins tvivlade på att det där verkligen hade ägt rum. Och det är ganska så motsägelsefullt tycker jag när man läser vad de har skrivit om det hela. För de skriver först det här va, som vi nyss har pekat. Han är trovärdig, ingenting som tyder på någon alternativ förklaring. Men vi kan ändå inte acceptera det här. För att det är för fantastiskt för att tro på. Ungefär så lyder deras slutsatser. Så att de spekulerar ändå i att han är vad man kanske skulle kunna kalla för en genialisk lögnare. Någon mentalistliknande typ skulle man kanske kunna tänka sig. Att han är så pass bra på att ljuga så att det ger sken av att det finns inget tecken på att det är en professionell lögnare. Och det tolkar jag lite grann som att Fontes och Martin tyckte att det var för bra för att vara sant. De var lite skraja för att acceptera en så pass bizarr historia eller en historia med ett så pass bizarrt innehåll. För Martins, han valde att inte publicera det här fallet i Okrosier. Det var lite för mycket för dem för dem att hantera, har jag förstått. Det var för exotiskt helt enkelt. Och det var ju ett unikt inslag så va? Med det här samlaget med kvinnan och bara om borttagningsaspekten var ju mer eller mindre ett helt nytt inslag. Det var inte känt alls.
Det här var den första händelsen om borttagningen av den här digniteten.
Absolut, och det var...
Det fanns ingen beskrivning av något liknande tidigare.
Nej, det fanns det inte. Och det fanns nästan ingen beskrivning av ett borttagningsfall överhuvudtaget. Det man har talat om som det första fallet är ju Hillfallet. Men det kom ju...
Först... Det inträffar en 4 år senare.
Ja,
1960.
Blir beskrivet då sen.
I John Fallers Interrupted Journey som kommer ytterligare några år senare. Så det här var ju då det första publicerade borttagningsfallet, mig vet jag.
Men det kom inte till allmänhetens kännedom förrän efter Hillfallet hade hänt.
Nej, det stämmer. Det var ju några år senare. Början mitten på 60-talet så publicerades det. Det publicerades under en lång period. I en lång artikelserie i Flying Saucer Review. Det fick inte uppmärksamhet förrän efter att Hillfallet var känt eller hade inträffat i alla fall.
Det som fanns innan Vilas Boas-fallet hände, det var ju de här kontaktpersonerna som man kallade dem. Framförallt i USA då, som hade under 50-talet som beskrev att de hade blivit kontaktade av utomjordingar som såg ut som människor i princip.
Precis, det var ju det som fanns i form av kontaktfall innan, men man brukar skilja på dem.
Precis. Men det var ju inte detaljerat som det var här nu med Vilas Boas, utan hans beskrivning var någonting som inte ufologerna hade stött på förut. Och här tog själva de här kontaktförsöket lite ny väg då, alltså med att han hade blivit ombordtagen då med våld på våldsamt sätt och att han hade blivit nästan våldtagen.
Ja, ska man säga något om det själva berättelsens konstruktion? Vad säger den om Vilas Boas berättelse? Alltså narrativet, det som kallas narrativet i det här sammanhanget med ombordtagning är naturligtvis ett senare påfund. Men det passar väl bra in även på Vilas Boas händelse här. Och det följer ju det här flödet som nästan alla ombordtagningar senare har. Att det börjar med ett tillfångatagande. Och sen går det över till någon sorts undersökning, ofta in medicinsk art.
Ja, precis. Ja, men det har en ganska tydlig kronologi va, som det följer där. Och det är ganska återkommande då. Det har man sett i många fall. Det är ungefär så det går till. Så att det är ett startskott så som sen ligger till grund för ytterligare upplevelser av liknande slag. Även om man i många av de andra fallen inte ser inslaget med kvinnan där. För sådana har ju varit betydligt ovanligare.
I den här serien av händelser då, så fortsätter det ju då med att de här så kallade kidnapparna, de konfererar med varann. Och sen så får den ombordtagne och då får han någon sorts förevisning eller kanske får något meddelande. Och sen kanske de drabbas av lite förlorad tid. Och sen helt plötsligt så är de tillbaka i verkligheten.
Och så kan det uppstå som sagt, ja, symptom efteråt där de drömmer när de ligger och...
De här efterverkningarna brukar ju ibland kunna bli lika stora som själva händelsen i sig.
Ja, precis. Men en sak som är ovanlig i Boas fallet är ju att han berättar om sin ombordtagning i ett fullständigt vaket tillstånd. Han har aldrig genomgått hypnos. Han har aldrig haft minneslucka. Han kommer ihåg allting som har hänt.
Han har ju ett fantastiskt minne.
Han har ju det. De säger det.
Är det här fantastiska minnet, är det till hans nackdel? När han intervjuas vid olika tillfällen så händer det saker med hans berättelse. De ser väl också de här små förändringarna som naturliga. Att, inte, ja. Att storyn inte är helt skriven i sten.
Ja, men precis så är det ju. De säger ju det att de här små detaljpunkterna som det skiljer sig mellan är vad man kan förvänta sig ungefär efter att ha gått perioder och så. Men jag skulle nog inte säga att hans exemplariska minne är till hans nackdel, även om man kanske kan vrida och vända på det, att få det till att det går ihop med en kreativ förmåga och sånt också. Det är jag lite osäker på, men Jag skulle nog personligen tycka att det borde vara till hans fördel ifall han har så gott minne och kan återge en sån här berättelse så väl. Så kan man diskutera att han skulle komma ihåg en bluffhistoria lika väl.
Jag tänker mig att han samlar på sig de här minnena under den här tiden under fullständig skräck i panikslaget tillstånd.
Mm.
Det är ju bara att man tänker på sig själv, om jag skulle åka ut för Precis. En panikgrej. Det är inte lätt att komma ihåg detaljer runt omkring i periferin då.
Nej, det är det ju inte. Sen ska vi komma ihåg att han är inte hela tiden i panik. Det är nog mest under den inledandes delen. Han beskriver ju själv att han blev tämligen upphetsad.
Ja, han lugnar ju ner sig naturligtvis ganska snart. Men det måste ju vara en förskräcklig händelse när han blir gripen och blir ombordtagen.
Det måste ju vara mycket traumatiskt naturligtvis, ja.
Han beskriver det som att han är skräckslagen.
Frågan är naturligtvis ur ett rent vittnespsykologiskt perspektiv där hur mycket man kan komma ihåg under en sån incident och hur mycket man pusslar ihop i efterhand. Man kanske lägger ihop ett och ett och får tre, va? Det behöver ju inte nödvändigtvis bli korrekt när man gör sånt i efterhand. Man sitter och tänker, ja men de gjorde väl det, så gjorde de så. Eller tog de mig på det viset, ja men det var nog på det viset. Och så drar man den slutsatsen. Sen återger man det, fast att det kanske är fel. Så
jag tänker, är han i en optimal ålder för den här händelsen? 23 år, det är man ju väldigt ung. Jag tänker på de här som vi har fått in i Sverige som har hållit på med bluffar och så. Det är ju ofta yngre män, yngre killar, pojkar, gärna runt 15-20 sådär.
Det är det, det stämmer.
Han passar ju in i den bilden då. Mm. Att det skulle kunna vara kanske till och med en önskedröm från hans sida då, att han gör den här, det här är hans idealbild nu då, jag hittar på den här kvinnan.
Det är öppet för diskussion, va? Och det finns ju de som har spekulerat i att han ska ha hittat på den här. Det är ju flera som har gjort det. Jag skrivs en artikel i tidskriften Magonia exempelvis, där man har pekat på att det publicerats artiklar med något sådär liknande inslag innan, och man har föreslagit att Villas Boas skulle ha lånat delar av de publicerade fiktiva berättelserna. Men jag vet inte, så fanns det ingen sanning bakom dem, va? Utan det var nog påhittade historier. Men vilket som så ska Boas då ha tagit delar av det och sen pusslat ihop det med lite egen fantasi och så. Och därigenom fått ihop den här historien. Men det finns samtidigt inga belägg för den tolkningen heller, va? Utan det är en teori och det blir nog inte bättre än så.
Men vet man om han var intresserad av science fiction, om han läste mycket och tog in stories och sådana berättelser?
Nej, men jag vet inte, så finns det inga uppgifter om det, vill jag spås.
Däremot så vet vi ju att han läste ju ganska mycket. I många skildringar av det här fallet på senare år då, så har ju Vilas Boas beskrivits som en bonde enbart. Men så var ju inte fallet, utan han hade ju väldigt gott läshuvud. Och familjens gård då, som han jobbade på, det var ju en ganska stor gård. De hade anställda personer, så det var en stor gård så att säga. De hade pengar. Och han ville ju, man kan ju tolka det som att han ville därifrån. Han ville utbilda sig till någonting mer än att bara hålla på med familjens gård så att säga. Och senare så flyttade han från orten då och utbildade han sig advokat.
Precis, man har pekat på andra saker i omständigheterna där också. Exempelvis har man pekat på att familjen där, som jag har beskrivit som en lite fattig bondefamilj så i 50-talets Brasilien, de ägde en traktor. Och det har man ju då påpekat att det gjorde långt ifrån alla bönder i Brasilien på den här tiden. Det var snarare en förmån, va, som de flesta inte hade, att äga en traktor. Där har man menat att de hade det bättre än vad de fick att låta som. Sen är det lite svårt att få in det på ett produktivt sätt i det här fallet. Men det man kanske kan tänka sig då är att om Boas har ljugit om en detalj, men om att de var fattiga, så kan han ha ljugit om andra saker de ville ha.
Där kan man ju dra in det här med att man tänker sig att han ville att João Martin och Olavo Fonte skulle betala hans biljett för att komma till Rio.
Precis, jag tänkte också på det, att det kan vara ett inslag där, va, som han fiskar efter. Och det gick ju hem i sådana fall, för det gjorde de ju.
Men det finns ingenting senare som tyder på att han har försökt göra pengar på den här händelsen?
Nej,
absolut ingenting.
Sådana exempel har vi ju sett senare i UFO-historien.
Ja, visst. Det finns ju.
Nej, allt tyder ju på att Vilas Boas höll sig undan. Alltså, han ville inte prata om det här som man har sett andra som har varit med om liknande saker velat. Han undvek media, och det enda egentligen som jag vet att han ställde upp på, det var någon intervju han gjorde 1978 i någon brasiliansk tv-show då han ställde upp och berättade om det här då. Upprepar han i princip samma story då?
Han vidhöll den här historien fram till sin död. Han ändrade sig aldrig.
Nej, precis.
Men man kan ju säga, peka på det också, att han utelämnar ju detaljer vid flera tillfällen vid Las Boas. Eller åtminstone vid ett tillfälle. För att det var ju så att den här händelsen kom ju till ufologins kännedom på lite kul sätt. Va? För att inledningsvis så behöll ju Olavo Fontes och Martins den här händelsen för sig själva. De publicerade den inte. Och det gjorde man med anledning av att man ville inte exponera andra potentiella vittnen för det här. Utan man ville hålla på den och se, kommer det komma in fler berättelser med samma innehåll? Som vi i sådana fall kan jämföra med den här berättelsen. Men man väntade väl i uppemot 7-8 år, vill jag minnas, tills man till slut gick ut med det. Och då var det så att andra ufologer i Brasilien som tillhörde en lokal grupp där med en tysk ufolog som heter Walter Bieler i spetsen. De fick nys om att den här händelsen hade ägt rum. Det är lite oklart just hur det gick till. Jag har inte kunnat se någon tydlig beskrivning på det, men man fick i alla fall vetskap om att militären, brasilianska militären, var inblandad i någonting, och de hade ju fått vetskap om den här händelsen, sannolikt via Olavo Fontes. Då lyckades de till slut spåra upp vem det handlade om, så då åkte Bieler och en kollega till honom ut till Villas Boas i Minas Gerais, och han intervjuades då utav dem också. Men då utelämnade han helt och hållet det sexuella samlaget med kvinnan och berättade bara om andra delar. Så publicerade man den versionen av berättelsen i Flying Saucer Review, och när Olavo Fontes då var i USA och läste ett nummer av FSR vid den här perioden, då skickade han ett brev till Gordon Creighton där han skrev att den där händelsen har jag redan dokumenterat utförligt för flera år sedan, och det finns flera saker som ni har skrivit om där som inte stämmer. Och då publicerades den fullständiga berättelsen.
Så att, och det är den som vi alla känner till.
Det är den vi alla känner till. Och den baserades ju då på den här långa intervjun som gjordes med Fontes i Rio de Janeiro. Fontes och Martins har ju även pekat på det själva, att det var svårt att få ur Villas Boas detaljerna kring samlaget. Det var ingenting han gärna ville berätta om, utan de fick fiska på den punkten och verkligen insistera på att han skulle berätta vad det var som hade hänt mellan honom och kvinnan. Så det var ju, som det verkar, ingenting han var särskilt stolt över. Och det har han ju beskrivit själv också, att han kände skam i efterhand, även om han kände extas och upphetsning när det väl ägde rum. Han skrev ju också det i det första brevet som han skrev till Juan Martin, så att jag beskriver inte allting för dig. Det finns detaljer som jag skäms över, som jag inte vill gå in på. Så att han var inte så värst pratglad när det kom till just de detaljerna.
Berodde det på då någon sorts att han var hämmad av religiös art eller så vidare? Eller?
Ja, man kan väl tänka sig att på 50-talet så var det väl inte helt, så hade man väl inte helt grönt ljus för att prata om eventuella sexuella upplevelser bara så där. Och särskilt inte om man var katolik. Det är någonting man håller för sig själv i så fall.
Jag tänkte om det var det här som gjorde att han var hämmad på något sätt, att han inte ville berätta den här, tyckte att han skämdes, eller om det var så att han kände sig kränkt på annat sätt.
Ja, det vet man ju inte. Han kan ju känna sig väldigt generad över att prata om sex överhuvudtaget. Det är inte alla som vill prata om det. Nej. För främlingar så är rätt upp och ner.
Jag tänker att det sätter käppar i hjulet för den här sån här typ av berättelse.
Ja,
men och det kanske är därför han känner sig hämmad.
Fast jag tror att då hade han nog utelämnat hela berättelsen, då hade han ju inte pratat om den alls. Just det här med att han utelämnar enbart scenariot med kvinnan tolkar jag snarare som att han var, kände skam över att
han blivit utnyttjad.
Ja, att någonting så integritetskränkande hade skett. Att det var mer en fråga om sådana inslag.
Enligt han så våldför de ju sig på henne. Tvingas ju till detta, känner
han. Ja, jag tror inte han kunde vägra. Utan det var nog, han satt nog där han satt, om man säger så.
Så även om man kanske tar det på ett visst sätt så är han ju säkert traumatiserad. Och det kan ju också göra att man inte vill berätta om det då förrän man själv har processerat det.
Så man har vant sig lite vid tanken, så är det precis.
Ja. Han uppvisar aldrig några men av det här senare i livet sen.
Inte vad jag vet i alla fall.
Nej, ja, jag har inte heller hört talas om någonting. Det är att han har känt att han är lite skamsen under första perioden. Men jag tror inte att det sträckte sig till resten av hans liv. Eller lång tid efter livet. Så. Eller efter händelsen så.
Ja, det här hände ju i Brasilien. Kan man säga något om...